Vi ska fortsätta att prata om Guds beskydd. Och den här huvudpoängen med hela den här serien så är från Efesierbrevet 6 som handlar om Guds vapenrustning. Så jag kommer att fortsätta där Daniel slutade för en vecka sedan. Men jag vill börja med att bara upprepa eller så där igen poängtera det som han sa, för det är väldigt viktigt. Och jag ser liksom någonting av det här nästan dagligen i mitt liv. Det märks väldigt tydligt att jag och min man, att vi har olika bakgrunder. Vi har så att säga olika sätt att tolka det som händer oss. Och man brukar säga, jag har hört det förut säga så, och kommer att tänka på det inför det här, att det är lite som att djävulen skulle ha två olika strategier. Att antingen så ska man tänka att djävulen finns inte, du är hysterisk, du är irrationell om du tror på något sånt. Eller då att mycket vinna Gud, men att man måste verkligen kämpa för att komma dit. Och sådär. Och oftast så förlorar du mot djävulen. Du måste hela tiden vara på din vakt och du måste hela tiden vara rädd. Det är lite de här båda lägrena som är liksom de här extremerna. Och jag ser liksom drag av det i både mig och min man. Men jag måste säga att jag är då den som rationaliserar bort alltihopa. Är så där att nej, det finns en naturlig förklaring till precis allt som händer. Och det gör då också att jag, i och med att jag liksom inte tror att det finns något att agera på, att man liksom inte agerar då heller. Och där har min man det här väldigt bra, så att säga, naturliga reaktioner mot motgångar. Att eftersom han har lättare att tro på att okej, men det finns en andlig dimension här, och då är ofta en sån reaktion att okej, nu ber jag, nu vänder jag mig till Gud, och nu känner jag att det här lite så där, det känns som att det nästan är lite i vågskålen, att nu måste jag gå in i det här och nu måste jag be och tro Gud för det här. Så det jag måste säga är att jag lite avundas det där, att det som kommer så naturligt, att jag måste så där, så först måste jag gå in i den där tanken att okej, det är inte bara naturligt, det går inte bara att förklara här och nu, utan, och sen liksom kan jag komma till det här att man agerar och man fördjupa sig i bön och så vidare. Så jag vill bara säga det som en uppmuntran om det här känns som lite nya saker för dig. Att det är faktiskt väldigt viktiga saker skulle jag vilja påstå. Och det är väldigt viktig vishet att ta in i sitt liv. Yes. Och just det här att ha frid i sitt liv, så det behöver inte komma från att man blundar, utan det får komma liksom från att man ser vad som händer och samtidigt förtröstar på Gud. Och här kommer då den här andliga vapenrustningen in, som är då en metod, eller så att säga ett koncist sätt att förklara hur kristna kan agera vist. Det är här det kommer in i bilden. Och man ska komma ihåg att det här är en väldigt vardaglig bild. Det är liksom en rustning för en soldat som beskrivs här. Och på den här tiden så behöver man inte se sig om så länge för att se en soldat. Och dessutom, Paulus när han skrev det här så var han i fängelse. Så han var troligtvis väldigt nära en soldat medan han skrev det här. Samtidigt så kommer den här bilden från Jesaja 59, där det är Gud som beskrivs som den som klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte frälsningens hjälm på huvudet. Så det är liksom en fortsättning om det som den här kyrkan som han vände sig till, vad de har lärt sig. Det är som en fortsättning på det. Gamla testamenten, det var Gud som hade den här rollen. Men nu är det vi i Kristus som får ta den här vapenrustningen. Jag ska läsa från Efesierbrevet 6, verserna 13-15. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och sen fortsätter det med lite mera offensiva och defensiva strategier, men det blir sen nästa predikan om en vecka, så blir det det som är tema då. Utan jag kommer att prata om sanningen som bälte, och jag kommer att prata om rättfärdighetens pansar, och sen dessutom skor som ger beredskap som fridens evangelium ger. Det är intressant att det här som man börjar med, det är så att säga inte de här aktiva delarna av rustningen, utan det är det som kanske är viktigt för att kunna stå fast och så att säga behålla sin position. Det är att man vet att här står jag och jag har någonting som håller ihop mig, bälte, någonting som håller ihop rustningen. I bälte vilar också svärde, och det är liksom det som ger så där att okej, nu är rustningen på, man känner fysiskt av det där bältet, att det finns där. Nu är jag så att säga i strid. Och sen den här pansan, man vet att om jag blir attackerad, så då liksom så har jag det här pansan som skyddar mot de här värsta delarna, värsta attackerna. Och sen dessutom skorna, som symboliserar då att det finns en beredskap och en villighet för evangeliet. Och dessutom den här poängen med evangeliet, det handlar inte om strid och kaos i första hand. Det är inte det som man är ute efter att sprida när man går ut, utan det är friden, det är frid. Så kan man tänka en stund, vad skulle vapenrustningen vara utan det här? Man tar bort bälte och du börjar kanske tappa saker, du kan inte ta med dig vissa saker. Andra ser på dig och ser att okej, den här människan är inte beredd. Vi går på den först. Det där pansaret som man har på sig, det liksom hänger och slänger. Tar man bort det där rättfärdighetens pansar, så då är kanske reflexen att okej, jag är här i strid, men det känns väldigt sårbart. Nu gömmer jag mig bakom någon. Nu går jag där längst bak eller helst lite bakom de andra för att känna mig säker, då jag inte har det där som de andra har. Eller sen om man tar bort skorna, och då blir kanske din tid i striden överraskande kort, för att fotsulorna, det är liksom det som når, det är det som rör i marken då vi går, blir väldigt utsatt om man inte har något på dem. Den som har trampat på en legobit som har varit väl placerat vet det, att det kan ta väldigt ont, eller något annat vast som man kan ha trampat på. Och det är också det här viktigt att tänka på, att vapenrustningen för en soldat, det gör att det är mer sannolikt att den här soldaten klarar sig i striden. Den så att säga skyddar fysiskt, den skyddar kroppen. Den vapenrustning som vi får här i Efesierbrevet, den är andlig. Den liksom skyddar anden, den skyddar vår också fysiskt i det långa loppet, men andligt. Det är ande, kropp och själ som den bryr sig om och beskyddar och hjälper oss att stå fast och inte falla på alla de områdena. Vi börjar med sanningens bälte. Sanningen, det är Guds ord. Och till exempel i evangeliet så det sparas inte med de orden, utan Jesus kan säga direkt att det här är sanningen. Man behöver liksom inte söka efter den, utan den där står där då. Jesus börjar med det och sen då undervisar han om olika saker. Men Guds ord kommer också senare i den här rustningen. Så den här sanningen får man liksom vidga det här begreppet, att det är sanningen som den röda tråd som finns i Bibeln, och det att vi kan välja att leva i sanning i våra liv. Det handlar om det här att låta sitt hjärta förändras och bli, och vara ett ärligt hjärta. Att man prövar sina motiv och väljer att växa till och ha rena motiv. Det är det som får vara den här sanningen. Och också Guds ord, sanningen, där det förstås undervisas om de här sakerna. När man bygger på det, så den så att säga sanning som ens liv genomsyras av. Så det liknas då vid att bygga sitt liv på en klippa och inte på sand i evangeliet. Och här är det intressant att det handlar liksom inte om att man i den här liknelsen som Jesus ger, så det handlar inte bara om att hålla med om sanningen. Att säga att jag håller med, det här är vad jag tycker. I den här frågan så tror jag att det är det här som är den sanning som Gud har för oss. Utan det handlar om att höra. Men sen också om att handla enligt Guds ord. Och det där, det är den här livsprocessen som gör att det hålls så att säga intressant hela tiden. Det finns alltid någonstans där man märker att okej, det här var det väldigt sand. Jag vill ha klippa här under istället i mitt liv. Så här säger Jesus till exempel om sanningen i Johannes evangeliet 8, 31-32. Och det är intressant att versen innan så konstateras det att det här är liksom något som Jesus säger när många kom till tro på honom där och då. Så då säger Jesus så här. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Att sanningen är inte bara något väldigt viktigt man kan ha i sitt liv. Det är att man lever i sanning, att man vågar göra sanningen till sitt rättesnöre i sitt liv, så gör också att den för frihet in i våra liv. Och det handlar också om att vända sig bort från lögner. Till exempel att man ljuger för sig själv. Att man säger att egentligen så skriker ens inre att så här tycker jag, det här är hur jag upplever det. Men man själv slätar över det och så här att det är inte farligt. Det kan också handla om att bedra andra. Eller att man lite på samma sätt flyr eller väljer att inte tro på då den helige ande försöker att övertyga oss om vad som är sanningen kanske i en situation. Det är intressant också att den andliga vapenrustningen börjar med det här. För att det här sanningen med Gud är en av de grundläggande sakerna. Eftersom ett annat ord för djävulen, så det är anklagaren. Den som anklagar oss och vänder det som man har gjort fel emot oss för att binda oss eller hålla tillbaka oss helt enkelt i skuld och skam på olika sätt. Och det här är också ett sätt att leva i sanning, att man vågar och låta bli att gömma undan eller inte låtsas om saker i ens liv. För det som man försöker att okej, det här finns inte, eller att det här är så stort, det här kan jag inte prata om, jag väljer den här strategin att ignorera det istället. Det växer ofta då i den här tystnaden och i den där hemligheten och i det här att man inte kan prata om det. Men att sen däremot när man vågar ta upp saker i ens liv till ljuset så försvinner det kanske inte direkt. Men det får sina rätta proportioner. Och det är också det här med att djävulen är anklagaren. Så därför är det lite skilja åt att jag upplever att de har blivit anklagade. Så det finns inte så mycket hopp i det. Det finns inte så mycket en väg vidare. Det finns inte så mycket att för Gud är allting möjligt. Och det här. Utan det finns mer att det här hände eller det här har varit en del av ditt liv, nu är allt kört så att säga. Det här kan man behöva hjälp med av någon annan för att komma vidare ifrån. Det kan handla om synd. Det kan handla också om att man är ärlig med sitt mående, med sina kamper. Och så att säga att man är okej med sitt nu. Så att man, och det är också en del att om man vet att det finns problem men att man aktivt bara ignorerar det, så kan man tänka på, så det är liksom svårt att be för det då. Man tänker att men det här är för stort för Gud att ta itu med, så jag väljer att ignorera det istället. Det är liksom, då formulerar man inte någon bra bön om det, och då är det liksom, då har man själv ställt sig i vägen för det här att man ska kunna be Gud för hjälp med det här. Och jag vill bara säga det här är nu kanske en personlig reflektion som ni får pröva själva, men det är det här att eftersom Gud är allsmäktig, Gud vet allting redan, Gud vet allting om oss, så får vi frimodigt gå till honom också med fel saker som vi har gjort eller som vi gör. Och det här att det är liksom inte anklagaren man går till då, utan man får då en väg framåt, att man får hopp. Så det var nu mer så här som en personlig uppmaning. Och för det till Gud, det kan också betyda att i processen att man gör det, så pratar man med någon annan då. Och det kan också vara bra, väldigt viktigt. Och det här också att Guds sanning, Guds ord, det här att det håller för prövning. Att man ska liksom inte vara orolig för jag menar, det har brottats med Gud genom Gamla testamentet. Det har ifrågasätts och det har liksom, folk har gått från ena känslan till sen tvärt emot den andra på liksom några få verser. Gud är inte rädd för att vi är ärliga med det som händer med oss, utan Gud så att säga håller för det. Hans ord och hans sanning så håller för att man prövar det. Och samtidigt också så får man pröva de sanningar som man har accepterat om sig själv. Och nu för att lite sådär varnande säga här i Johannes 8:44 ska vi läsa om djävulens natur, bara liksom för att man ska lite få en fingertoppskänsla för att vilka tankar kan vara från den helige ande och vilka kan vara liksom från djävulen. Står det så här: ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Så jag vill liksom bara säga det här att om man får några tankar som trycker ner en, och som man så att säga, man märker att går emot det som är Guds sanning, ibland på ett väldigt absurt sätt, så acceptera inte de här tankarna. Man behöver inte få panik för att de finns där. Men välj att inte låta dem slå rot i ditt liv, utan välj att möta dem med Guds ord, som Jesus gjorde. Och jag har här några exempel på det. Till exempel att en lögn kan vara att det här som du har fått, det är du inte värd att få från Gud. Eller det kan vara att Guds löften, till exempel om förlåtelse. Så de är till för alla människor i alla andra situationer, men inte för dig och inte nu. Eller sen en annan typ av lögn. Eftersom Guds nåd är så stor och räcker överallt, så gör det ingen skillnad vad du gör med ditt liv, fast det skadar dig själv eller andra då du gör det som du gör. Så vi får bara liksom frimodigt sålla i våra tankar och så att säga inse det, att det finns en som har så att säga lögnen som sin business och som vill få in de här lögnerna i våra liv. Men att vi har sanningens bälte som kan hålla ihop vårt liv och som håller ihop vårt kristna liv och hjälper oss att möta allt det här. Så det var den här första delen. Och här så pratar Petrus om samma sak. Jag vill läsa till sist om sanningens bälte. Petrus första brev, kapitel 1, verserna 13. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Här ser vi också en som använder de här samma orden för att säga det här att sanningen, det är viktigt. Och en del i det här att man spänner bältet om sig, så det är det att var vakna. Och man vet vart man sätter sitt hopp. Okej, och sen den här andra delen. Rättfärdighetens pansar. Och som jag sa tidigare, en romersk soldat så innebär det här pansar ett skydd mot angrepp fysiskt. Men då det är den andliga vapenrustningen, så det är det här motsvarande för anden. Så det är det här pansaret som vi har i den rättfärdighet som Jesus har gett i oss. Jag ska läsa från Romarbrevet 5. Okej, där står det så här. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Och vem var den enda som lydde? Det var förstås Jesus. Så det är i honom som vi har den här rättfärdigheten. Och om man kämpar med det här, om man tycker att det är svårt att förstå, så jag vill minnas att vi har predikat hela serier om det här. Så gå gärna in i liksom det arkiv som finns och lyssna på mera undervisning om rättfärdigheten från vår församling eller från andra ställen förstås. Finns det också som andra som undervisar om det här. För det här är väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt att man så att säga inte själv börjar att acceptera något tankar som jag sa där tidigare. Att alla andra kan vara rättfärdiga men inte jag på grund av det här. Men det här är liksom, det är Jesu blod. Det är det som han gjorde som är grunden för det att vi står rätt ställda med Gud igen. Att vi inte bara accepterar det av Gud utan att vi är Guds barn. Att vi får påminnas om att Gud har skapat oss till sin avbild. Att det där förhållandet är nu upprättat. Att det är återställt. Att det är tack vare Jesus som vi duger. Det är inte på grund av att hur vi själva försöker polera eller lägga till delar till den här rättfärdighetens pansar. Det är inte det som gör att rättfärdighetens pansar finns. Det här med att försöka förtjäna någonting som Jesus vill ge åt oss. Sen att man har fått det så leder det sen till det här att man vill leva annorlunda eller att man vill tro att min fader i himlen så vill mig väl. Och därför så har han gett de här riktlinjerna. Men det är att man överhuvudtaget får det. Det är att man överhuvudtaget får den här rättfärdigheten. Så det förtjänas inte utan det är Guds nåd för oss som väljer att ta emot den. Vi kan läsa till exempel Filipperbrevet 3:9. Där står det så här, kommer mitt i en mening här, och bli funnen i honom, alltså Jesus. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Rättfärdighet innan Kristus Så det handlar om att människorna skulle inse att det här går inte i egen kraft, utan man behöver Gud och man behöver hans nåd. Och vi ser det att för oss så kommer då rättfärdigheten från Gud genom tron. Den här rättfärdighetens pansar, den får hålla vårt hjärta rent och också beskydda det. På samma sätt som romerska soldaters hjärtan var skyddade av det här pansaret som de hade på sig. Här igen en lite personlig reflektion, att om man har svårt att acceptera det här, om man är sådär att man vill vända och vrida på det och man vill känna efter att men hur känns det idag? Känns det idag som att jag tror på det här och känns det idag som att jag är värdig? Så se det som ett kontrakt. Se det som ett så att säga väldigt sakligt, lite sådär auktoritärt kontrakt som Gud har valt att göra med dig. Och acceptera det att i det här kontraktet, vår rättfärdighet, så är Gud en trofast part. Han är trofast. Han står fast i det här. Han står fast vid sina löften. Så välj lite, man kan välja att ta lite det sättet och närma sig det här om det känns som att det är svårt att så att säga känna som att så här är det. Så välj att tro på det i alla fall. Och rättfärdighetens pansar, så det visar också liksom på det helhetsbeskydd som vi har nu. Att nu just så ser Gud oss som upprättade och rena. Och inte bara det, utan också att Gud vill vara fadern, vill vara en kärleksfull far till oss. Samtidigt så manar den här rättfärdigheten oss till nya sätt att leva och andens frukter. Men det här är processer som är så där steg för steg. Och det kommer liksom från den här tryggheten och det är att man vet att man hör till Gud. Så uppmanar oss då till att gå mot helgelse. Och inte det här att man kämpar med förändring och förbättring av egen kraft för att sen någon dag förhoppningsvis duga. Det är precis tvärtom. Det är den här rättfärdighetens pansa som vi får tro att Gud ger åt oss. Och det här ger också den här ödmjukheten. Jag ska inte läsa hela, men i Lukas 18:9-15 så står det en sån här tydlig jämförelse mellan hur det är då man inser att det här är Guds gåva som ges till mig. Eller det här att man försöker duga i egen kraft. Lukas 18:9-15. Det handlar om en farisé och en publikan i templet. En av de farisén sa, de går båda till templet för att be. Men den här farisén väljer ett sätt att be, publikanen ett annat. Farisén står här och det står i vers 11 att han ber på detta sätt. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger tionde av allt som jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag vet inte hur det är med er, men jag ser drag av den här farisén i andra och jag ser också det i mig själv. Inte kanske på det här samma tydliga sättet. Men nu kan det ibland finnas det liksom den här jämförelsen att så att säga, oj, den där människan har förstått väldigt lite, men jag har förstått det här, som tur är. Alltså här, men här ser vi då Jesus berättar väldigt tydligt i den här liknelsen att det är publikanens liksom den här ödmjuka. Och det här är liksom före Jesus har dött, så här ser vi ännu den här osäkerheten som finns hos publikanen att räcka det här eller inte. Att det handlar inte om att jag ska vara bättre än någon annan för att duga. Det finns liksom inte den här linjen och vissa är under och vissa är över, utan det handlar om det här att Gud vill ge sin rättfärdighetspansar. Vill vi ta emot det eller inte? Och sen till sist så vill jag prata lite om beredskaphetens skor för fridens evangelium. Fötterna är som sagt det som ger balans åt kroppen, inte bara fötterna, men det är de som landar på olika slags underlag. Men då behövs de här skorna. Det var intressant, den beskrivning som jag hittade av just den här typen skor, så det var det att det var en slags sandaler som hade spikar på undersidan för att få bra grepp om underlaget. Och nu då vi lever i mars månad, vi har ännu jättemycket is där jag bor, så kan jag relatera till det att det är helt annan sak att ha de här dubbarna på fötterna eller att sen halka omkring utan dem. Så det var den här sortens skor dessutom, en sån som funkar på det underlaget som vi möter. Skorna är en hjälp till att ha den här goda grunden då man rör sig framåt. Och här ser vi att det är liksom inte bara evangeliet, utan det är specifikt det här fridens evangelium. Dels för att det är det som i sin kärna kännetecknar evangeliet. Det här att vi får tänka att vår tro, kärnan av det som vi tror, det är evangelium som vi har i våra liv. Så det är ett evangelium som styrker, som balanserar och som hjälper människor att hitta rätt. I saligprisningarna så säger Jesus att saliga är det som skapar frid. Det ska kallas Guds barn. Det här att skapa frid, att man vet vad som på riktigt är viktigast. Det är liksom inte det här att nu snabbt så ska jag ha rätt i den här konflikten, utan det handlar om det där långa perspektivet. Hur kan man växa i frid? Och ibland handlar det om att ge upp och vara den som har rätt hela tiden. Jag kan läsa ur Jakobs brev 3:18 till exempel. Så det är så här, rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Det här är intressant. Bibeln talar inte om och uppmanar inte oss till ett utbyte av frid. Att man lite så där skannar av och säger att den här människan förtjänar min fridfulla attityd och mitt fridfulla sätt att bemöta den. Men inte den där människan. Så då kan jag reagera på annat sätt. Utan det talar liksom om att man kan välja att så. När man så någonting så får man inte tillbaka det direkt. Det kan ta någon vecka upp till flera månader. Ännu längre. Man kan så någonting och sen liksom årtionden efter det kan man ännu njuta av den där frukten från det här. Att det är någonting som man så. Det är någonting som man får ge generöst av. Och tro att på något sätt så kommer liksom den här så att säga belöningen eller den här frukten som kommer få det, att det kommer sen någon gång att komma till mitt liv och jag får ta del av den. Och den här stabila grunden, eller liksom det här att man kan gå som att man alltid är på en stabil grund. Det här som ibland kan behövas i en andlig kamp. Så det får vi från evangeliet. Och den syns liksom i praktiken hur vi vandrar i vårt liv, hur vi vandrar i frid, hur vi lever i frid. Och den här beredvilligheten, där man så att säga vill någonting, att det kommer naturligt, att det här är det som jag vill göra. Så det kan handla då om att man inte tappar den här första kärleken, att man kommer ihåg den här förändringen som man upplevde då man valde någonting eller valde någonting personligen. Och därifrån kan då det här iver, rättframhet eller beredvillighet komma. Och enligt Bibeln så finns det då olika sorters frid som vi får ha i Kristus. Först förstås den här viktigaste som vi kan läsa i Romarbrevet 5:1. Frid med Gud. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Inte genom oss själva, inte genom handlingar, utan genom vår Herre Jesus Kristus. En annan sak som man har så är frid mellan människor, trots att det finns olikheter. Galaterbrevet 3:28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det här ser vi praktiskt, till exempel att de människor som Jesus valde att sätta tillsammans, lärjungarna, de var väldigt olika. Skulle de bara ha samlats av sig själva, kanske mötts vid en gata, så skulle det kanske ha blivit hetsiga diskussioner. Det skulle kanske ha blivit bråk. Det fanns liksom alla åsikter. Olika sätt att tänka, olika sätt att bemöta den verklighet som de levde under. Det fanns där i hans lärjungar. Och de lär sig att ändå leva tillsammans i frid. Att vi har det här som det står i Efeserbrevet 4:3, att det finns ett fridens band som håller Kristi kropp samman. Och det här pratar Jesus också om i Johannes evangelie. Det här att när världen ser hur ni älskar varandra, så då kommer de att se min kärlek, att det kommer att vara det här vittnesbördet. Och vi får ha den här Guds frid som en vägledare i vårt liv. Det här att avsaknaden av frid. Så det kan hjälpa oss att se att okej, nu lurar jag på fel väg. Ibland kan det vara att man utmanas i någonting, men ibland kan det vara att man blir ledd på fel väg. Att vara försiktig med vart ens fötter tar en. Och sen vill jag också kort prata om det här att salga är det som skapar frid. Står det i Matteus 5. Skapa frid, det är liksom någonting aktivt. Det är någonting man kan välja. Men jag vill bara säga det, för ibland låter det så då andra predikar om det. Att bara för att någonting är ett val, så betyder det inte att det alltid är lätt. Jag tänkte på det då jag stod vid den här dörren. För så att säga, vem som helst så kan det vara liksom en väldigt... Alltså det är ju trevligt att stå där och hälsa er välkomna. Det är en väldigt trevlig upplevelse. Det är så att säga gör att jag upplever Guds frid. Men jag har liksom den här erfarenheten i bagage att jag har jobbat som ordningsvakt. Stått vid en dörr. Det var inte så mycket frid då. Lite senare på en fredagkväll. Och när jag har alltid tänkt på det här att oj, om man skulle gå med i välkomstteamet, så har jag tänkt det där att jag vet lite vad som kan möta en då man står i den där dörren. Plus att jag liksom har den här yrkesskadan och nu börjar den far bort, som tur är. Att man liksom måste liksom se en människa bedöm den och var så där, hot eller inte, släpp in eller inte och så där. Nu var jag mest på årsfest, så det var ju inte på det sättet någon större oro. Men i alla fall att man måste ha den här så att säga beredskapen att möta vad som helst. Så då kan jag liksom säga då bara att okej, nu måste jag välja annorlunda. Nu måste jag välja annorlunda, nu måste jag inse att stå där, det är liksom bara frid. Men det liksom kommer med att man gör det. Och också med att man liksom får tid emellan det som har hänt, det som man har varit med om förut eller tankemönster som man har haft från förut. Så jag vill liksom bara säga det att mycket av det som står i Bibeln så är så att säga val som vi gör. Men var inte hård mot dig själv om det är svårt för dig och gör de där valen alltid och på alla sätt och i alla möjligheter som du upplever att du får, utan se det som en process. Det vill jag liksom bara säga om det här liksom att leva ett liv i frid, men det är liksom en iakttagelse som har funkat på andra områden. Man ska uppleva det som en möjlighet, det här att det finns ett val, men det är liksom inte ännu en källa för att se ner på sig själv för att man gjorde fel val, utan det är liksom den här processen det här också. Så vad är det då som vi får av de här tre första delarna av vapenrustningen? Sanningens bälte, ett renat hjärta, att vi, och sen det här rustningen, att vi omfamnar den som vi är i Kristus. Och sen skorna, att vi får gå med rätt riktning i våra liv. Och det här är en väldigt bra grund sen för att också sen plocka in de här andra delarna. Och de pratar vi mer om sen troligtvis nästa vecka.